kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Producent och tekniker är Ulf Gustafsson. Ja, här får du lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och dessa bibelförklaringar är över Matteus evangeliet. Vi har kommit till del 24. Vill du höra dem live så att säga, så kan du lyssna på dem i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30.
Gott att se er här allihop. Vi håller på i Matteus evangeliet. Tänk, vi har inte kommit längre än första boken i Nya testamentet, kapitel 8. Och vi ska börja på vers 18 och följande. Det är ju som så då att efter det att Matteus har presenterat och angett någonting om bakgrunden till Jesu person. Jag menar detta att han är Messias som föds och att det skedde en del saker i samband med hans födelse som är viktiga för att teckna bakgrunden. Så har ju i fjärde, femte, sjätte kapitlet har vi fått del av Jesu undervisning när han förmedlar Guds rike i sin undervisning. Och det är ju en nyckel till att vi överhuvudtaget ska kunna förstå Jesu undervisning och särskilt bergspredikan. Att vi förstår att det är ett budskap inte bara från himmelen utan ett förmedlande av den himmelska världen som kommer till oss. Och det är därför som det blir så svårt att förstå det där med att vända andra kinden till och gå 2 mil och så vidare. För så gör vi ju inte i den här världen. Men i Guds rike så är det en gränslös generositet som bara sveper in som en vind ibland oss. Så det är viktigt att förstå det. Och när vi sen har lämnat bergspredikan och kommer in nu på kapitel 8 och 9. Så är det en annan sida av Jesus. Då är det inte ju undervisningen så mycket utan då är det ju hans gärningar. Och vi har de 2 sista gångerna här nu talat om den första delen i det 8:e kapitlet. Där Matteus ger 3 exempel på helbrägdagörelser. Jag tänkte på det just när jag sa det, 3 exempel. Det står ju så i de gamla skrifterna att allting ska bevittnas med 2 eller 3 vittnens utsago. Och det kan säkert vara en sån självklarhet också för Matteus att han har med 3 exempel. Alltså 3 olika vittnesbörd om hur Jesus botar sjuka. Och det har vi sett inte minst förra gången då vi gick igenom det här med sjukdom och helande. Ganska noggrant. Inte noggrant på så sätt att vi nu har klarat ut hur det här fungerar. Men ändå noggrant på så sätt att vi har behandlat vissa principiellt svåra saker. Och även försökt lyfta fram vissa principer. Att Gud vill att vi ska helbrägda. Att vi ska bli helbrägda. Att han är närvarande i våra sjukdomar och sånt. Det talade vi rätt ingående om. Och så sa vi att man för varje gång när vi ber för varandra och vi ber för någon som ska bli helbrägda gjort så får man betrakta varje tillfälle som unikt så att säga. Nu har vi 3 stycken i den andra halvan på 8:e kapitlet så har vi 3 stycken exempel på hur Jesus besegrar kaosmakterna. Därför att det handlar där i vers 23 och följande om hur han stillar stormen. Och det ska vi se när vi kommer dit att det står som ett uttryck för kaosmakterna. Stormen eller havets uppror är ju ett uttryck för de kaosmakterna i Gamla testamentet. Och för all del i Nya testamentet också. Vi ska som sagt återkomma till det. Och sen ser vi det också från vers 28 där han befriar 2 stycken besatta. Och där är ju kaosmakter, alltså de andliga kaosmakterna det handlar om, som besegras. Det är ju inte sjukdom i vanlig mening. Och det 3:e exemplet, då får man faktiskt ge sig in i det 9:e kapitlet. När han säger, dina synder är dig förlåtna. Den här lame mannen som blir helbrägda jord. Där besegrar ju Jesus synden. Alltså inte synden i den meningen att vi har gjort något fel och så får vi förlåtelse. Utan synden i den meningen att synden också är en av de här kaosmakterna som genomsyrar den här världen. Synden är den luft vi andas. Synden är den mänskliga naturen som kommer till uttryck. Så det är ju inte så som vi tänker oss att om jag gör något fel så blir jag syndig. Utan det är precis tvärtom. Vi är syndiga. Det är därför vi gör sånt som är fel. Vi kan inte göra sånt som är fullkomligt och äkta och rent och riktigt. För vi har inte det tillståndet. Sen är det ju annorlunda när vi räddas ut ur synden och fylls med Guds rättfärdighet. Då får vi en annan grundval för vårt agerande. Men nu var det just detta att synden är en kaosmakt som är förhärskande ibland oss. Så Jesus besegrar både havets uppror, han befriar de besatta och han befriar ifrån synden. Men vi ska som sagt återkomma till dem, därför att innan de här tre exemplen på hur Jesus besegrar kaosmakterna kommer, så talas det i vers 18 till och med 22 om lärjungaskapets krav. Och det måste vi titta på först. Vi kan ju läsa kanske innan vi kommer till själva kraven, den 18:e versen. Därför där var en sak som jag ville visa er. Det står nämligen så här: när Jesus såg att en folkskara samlades omkring honom befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. Sen kommer det då om lärjungaskapets krav, och sen kommer det om stormen ute på havet. Och då blir de ju så jätterädda. Och då säger Jesus till dem: varför tvivlar ni? Därför ska du lägga märke till vad det står i vers 18. Jesus hade befallt att de skulle över till andra sidan sjön. Så varför tvivla? Har Jesus sagt att de ska över till andra sidan sjön, så kommer de över till andra sidan sjön. Varför tvivlar ni för? Jag sa ju att vi skulle över dit. Man kan ju inte tänka sig att Jesus har befallt och sagt att vi ska över till andra sidan sjön och sen så drunknar de halvvägs. Så jag tror att den lilla notisen där kan vara värd att plocka upp. Har Herren sagt någonting, så fullbordar han sitt ord också. Men innan vi kommer dit då, så ja, vi kan se också där det här avsnittet med de här tre exemplen, och för all del lärjungaskapets krav också, det ramas ju in, kan man säga, utav det som står just i 18:e versen, när de ska ge sig iväg till andra sidan sjön. För det gör de ju. Och sen i kapitel 9, vers 1, så ger de sig iväg ut i sjön igen, alltså då är de på väg tillbaka. Så att de här tre exemplen omramas utav ett geografiskt geografiskt skeende, så att säga. De ger sig iväg ut på sjön och så utspelar, så driver han ut de där demonerna där borta, så kommer de tillbaka. Så det, allt det här sker under en och samma resa, verkar det som. Då läser jag i vers 19 vad som händer innan de kommer ut i båten. Då kommer en skriftlärd fram och säger till honom: mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. En annan av hans lärjungar sa till honom: herre, låt mig först gå och begrava min far. Och Jesus svarade: följ mig och låt de döda begrava sina döda. Så den där rubriken, lärjungaskapets krav, den är väl i allra högsta grad passande. Men innan vi tittar på de där kraven och kommenterar dem, så lägg märke till den där skriftlärde som kommer fram till honom och säger: rabbi, mästare, jag vill följa dig. Det är möjligt, även om det inte står här om den här skriftlärde, att denne skriftlärde var en lärjunge till Jesus. Och det ska vi reflektera något över, därför att det är alltså inte så att lärjungarna begränsas till de 12. Jesus hade ju många, många fler lärjungar än de 12. Ni vet att han sände ju ut 72 stycken vid ett senare tillfälle. Så här fanns olika ringar, olika kretsar utav lärjungaskap, där till och med skriftlärda sannolikt var lärjungar till Jesus. Och hur kan man tänka den tanken då? Jo, dels därför att det står mästare. Han säger ju mästare, läromästare. Det är ett erkännande till Jesus. Han hade alltså den förståelsen utav Jesus. Även om han inte visste att Jesus var Guds son. Och allt det som vi tror oss veta. Så visste han ändå att följa Jesus. Och han ville följa Jesus. Dessutom så står det ju så här i vers 21. En annan av hans lärjungar kom fram. Ja, vem är då den första? Ja, det måste ju nästan vara den där skriftlärde då, som åsyftas. Här finns alltså, här flyter de här begreppen lite grann. Och jag tycker också att det kan vara värt att kommentera, därför att det är sannolikt på samma sätt idag. Vi tänker så här ofta i våra kyrkor och samfund, att vi vill att människor ska bli kristna. Men säger man det, vet ni, i våran tradition i Svenska kyrkan, då tittar de ju förvånat på mig och säger, vadå kristna? Det är vi väl allihop. Och då kan man samtala om det, och då kommer man in på, ja men de är ju både döpta och konfirmerade. De är väl lika kristna som någon annan som är döpt och konfirmerad. Och så får man reflektera över, vad menar vi egentligen när vi säger att någon är kristen? Och när man reflekterar över det utifrån de nytestamentliga skrifterna, då slås man ju av den insikten att Jesus har aldrig sagt, mig är given all makt i himlen och på jorden, gå för den skull ut och gör alla till kristna. Han har aldrig sagt. Utan han har sagt, gå för den skull ut och gör alla till lärjungar. Och det är ju en gradskillnad, åtminstone så i mina öron. Men det är möjligt att man kan definiera det här på olika sätt. Men för mig är det en gradskillnad. Alltså det finns människor som, vi säger kristna då, som vi alla, kristna i den meningen som vi alla kan vara överens om. De är födda på nytt, eller hur du nu vill uttrycka det. De bekänner Jesus Kristus som sin Herre. Kanske kommer regelbundet i kyrkans gudstjänster och så vidare. Men det är ju inte alldeles självklart, det ser man ju som pastor och som präst, när man predikar söndag efter söndag, att alla är lärjungar. För i ordet lärjunge måste väl ändå ligga detta att man försöker lära sig utav sin läromästare. Att man lyssnar till Guds ord och lyssnar till Herren Jesus Kristus och hans tilltal på ett så, i avsikt att lära sig att göra det han säger och att följa honom och kanske rådfråga honom under livets vandring. Alltså det är ju en aktiv dialog, och den är jag inte säker på att ens alla som vill bekänna sig som kristna har. Och då så sa Jesus så här, ni ska göra alla folk till lärjungar. Och jag är glad att kunna säga det, att i Värnamo församling så har vi ju arbetat nu sedan kyrka stat skildes åt med en församlingsinstruktion som ska redovisas för stiftet och godkännas av biskopar och så vidare. I den församlingsinstruktionen, den börjar med de orden. Och förresten hela kyrkoordningen börjar med de orden. Grundvalen för kyrkan och för inte bara Värnamo församling utan många andra församlingar är just detta. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är vårt uppdrag. Och det ska sägas. Och det ska inte bara sägas så att folk hör det. Utan vi måste ju också kunna anvisa vägar och visa på vilket sätt det här går till. Antag nu att det skulle hända att det kommer någon människa till församlingen och säger inte bara att jag vill vara en kristen, utan säger så här, jag vill följa Jesus. Sånt händer faktiskt här. Det hände mig så sent som bara för några veckor sedan. Jag vill följa Jesus. Jag vill vara hans lärjunge. Kan du visa mig? Kan du hjälpa mig? Så att jag kommer rätt på vägen. Då borde det vara självklart i alla kristna församlingar att det finns ett program för den saken. Hur man går från att vara en icke-troende alls till att bli en kristen och till att bli en lärjunge och till att bli en mogen lärjunge till och med. Där man i sin tur kan hjälpa andra. Jag är glad för att kunna säga att vi har ett sådant program. Även om det inte det så att säga, fungerar på ett fullkomligt sätt. För det handlar ju om mänskliga relationer och det är inte självklart enkelt alla gånger. Men det finns ändå där och tankarna finns åt det hållet. Borde finnas i alla församlingar. Sen är det också en annan sak när Jesus säger eller använder ordet lärjunge. Att ordet lärjunge, och det ser vi ju här när det talas om en skriftlärd. Som säger mästare, jag vill följa dig. Och som kanske inte har förstått särskilt mycket av vem Jesus är. Ändå kan vara en lärjunge. Det fanns en gång en väckelsepredikant som hette N.P. Wetterlund. Han levde vid sekelskiftet, var bland annat präst i Stockholm. Han slutade som präst. Han hade en stark profetisk tjänst och han hade svårt att vara kvar i kyrkan. Men han har betydde mycket för folk på den tiden. I en av hans böcker så talar han om att människor är Guds lärjungar, alltså Gud faders lärjungar. Och Jesu Kristi lärjungar. Och den helige andes lärjungar. Och det där är ju inte direkt några bibliska eller nytestamentliga begrepp. Så att då höjer man ju på ögonbrynet och läser lite extra noga. Jo, då tänker han sig som så. Att det finns många människor som tror på Gud. Många människor som också är ärliga i sitt sökande. Att man söker Gud. Och man är mottaglig för att finna honom och ta emot honom. Och det gör man ju när man förstår vem Jesus Kristus är. Han menar alltså att man kan vara, som vi säger, en sökare. Alltså en gudslärjunge. Och sedan så, när man har förstått vem Jesus Kristus är, då är man en Jesu Kristi lärjunge. Och då måste den här dialogen, så att säga, på vardagsbasis vara aktiv. Den måste ju aktiveras. Jag lever ju med Herren Jesus Kristus dagligen. Och där växer jag då från att vara ett spädbarn i Kristus, som det står, till att bli ungdom i Kristus. Att bli moder eller fader i Kristus, alltså kunna ge tron vidare till andra. Och sen talar han om den kristnes högskola, tror han kallar det på något ställe. Alltså den helige andeskola. När man inte alltid kanske upplever Jesus så handfast närvarande, utan där man lär sig, så att säga, att leva av ren och skär tro i den heliga ande. Alltså där det finns en lyhördhet och en mogenhet att kunna följa Guds röst och Guds vilja. Och de där tre stegen är inte alldeles fel. Det är klart man undrar då, vad finns det, förutom att det låter bra, finns det något bibelord på det här? Det finns faktiskt ett. Jesus säger så här, jag kommer inte ihåg var någonstans i Johannes evangeliet. Men Jesus säger så här: ingen kommer till mig om inte fadern drager honom. Alltså man måste vara dragen av fadern. Kallad av Gud fader. Och bejaka det. Vara en gudslärjunge innan man kan bli en Jesu Kristi lärjunge. Jag tycker det är intressant att ha med det här, så att man inte använder det här begreppet kristen eller lärjunge på ett alltför lättvindigt och schablonartat sätt. Utan att det finns en flexibilitet i det här. För det här innebär ju faktiskt att man kan tänka sig att det finns människor som inte har mött Jesus Kristus. Som inte känner Jesus Kristus, men de är ärliga gudslärjungar. Ärliga sökare, och de är på väg mot ett möte med Jesus Kristus. De är lärjungar. Man kan tänka sig att människor är på väg på det sättet. Och så kan man tänka sig å andra sidan att det finns de som har väldigt hög bekännelse, kristen bekännelse, och går i gudstjänsten varenda vecka, men som inte alls är lärjungar. Eller i värsta fall till och med inte bara stillastående utan går bakåt. Förstår, vi kan inte ha kvar de där fyrkantiga begreppen och gränserna om hur det är eller inte är med oss människor. Utan min fråga, oavsett vem jag möter, det är ju: är du en lärjunge? Kanske inte en bekännande kristen, men var någonstans befinner du dig på vandringen emot Kristus? Kanske jag kunde ge någon pusselbit. Kanske kunde vi dela något gemensamt intresse, någon erfarenhet. Och det blir, då blir en sån människa som är öppen, och en del av dem kommer till alfakurser och en del möter vi på andra sätt. De blir ju högintressanta, eller hur jag ska uttrycka. Man har plötsligt väldigt mycket gemensamt och mycket att dela med sig av. Och omvänt då, att det kan finnas människor som som har hög bekännelse som sagt och är kanske är med i någon av cellerna och så vidare, men det står helt still. Går knappt att prata om Jesus med dem. Så låt oss inte vara snabba med att etikettera varandra. Utan låt oss fråga oss själva först och främst och sedan se på just det här med lärjungaskapet. Sen är det ju också så att om du tittar i Matteus evangeliets 10:e kapitel, vi ska ju komma dit sen. Där står det i den första versen. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar. Och på 3 ställen så står det att de var just 12. Vers 2, detta är namnen på de 12 apostlarna. Och i vers 5, dessa 12 sände Jesus ut. Så det är klart det var något speciellt med de 12. Eftersom han nämner dem 12 för sig. Och det som är speciellt med de 12, det är ju det att i första versen så står det, han kallar till sig sina 12 lärjungar. I den andra versen står det, detta är namnen på de 12 apostlarna. Så där har de så att säga inte bara varit Guds lärjungar och Jesus Kristus lärjungar, utan de har kommit till den mognaden där de är inte lärjungar, utan de är så att säga, om jag får uttrycka det lite förenklat, de är färdigutbildade. De är inte lärjungar längre, de är apostlar. De representerar Jesus Kristus själv när de går ut. Jesus Kristus har gett dem fullt förtroende. Ni har varit mina lärjungar. Nu kommer en helig ande och bekläder er med kraft. Och ni kan gå och representera mig. Så det är också ett steg. Nu menar jag inte att vi alla blir apostlar efter det att vi har varit lärjungar ett tag. Men vi får ju ändå komma till en mognad där vi själva kan göra tjänst på olika sätt. Där det inte bara handlar om mig och min relation till Jesus. Utan där det handlar om på vilket sätt Jesus Kristus kan använda mig i min vardag. Det här ska vi som sagt komma tillbaka till. Men gör det inte så enkelt så att du tänker att de är kristna och de är inte kristna. Utan se här vilken bredd. Vilken mera bredare förståelse som Matteus presenterar här. Och det blir inspirerande tycker jag att man inte kan behandla varandra så där självklart enkelt. Det blir inspirerande också att man kan tänka den tanken att vi alla är på väg på olika sätt. Och är till för varandra. Jag är på väg och ni har betydelse för mig. Ni är på väg och jag har förhoppningsvis betydelse för er. Och så hjälps vi åt allihop. Det andra som jag vill ha med när det handlar om det här avsnittet, alltså verserna 18-22 om lärjungaskapets krav, det är ju detta att han gör det så svårt för lärjungarna. Hur ska vi förstå det? Att han gör det så svårt för dem. Han säger att det är jättesvårt att följa mig, jag har inte ens någonstans att vila huvudet på natten. Här finns ingen fast bostad. Här får man liksom leva från dag till dag. Och en annan säger, men jag vill gå och begrava min far. Nej, det går inte. Alltså det är ju orimliga krav. Och då kan man fråga sig, varför gör Jesus på det sättet? Hade det inte varit mycket bättre? Hade han inte fått många fler efterföljare? Om man hade sagt så här, eller gjort det enkelt för människor att följa honom. Hade inte det varit syftet? Skulle inte det kunna ha varit syftet att det var enkelt att följa Jesus och så många som möjligt kan bli lärjungar? Han borde handla precis tvärtom, säger våran logik. Jag var inte så säker på det. Vem har sagt att det är som vi tänker, att ju fler det är, desto bättre? Vem har sagt att det är på det sättet? Nej, jag tror att det är precis tvärtom. Att Jesus Kristus, han vill inte ha en massa efterföljare som gör som de själva vill och som är ljumma och som springer all världens väg så fort det blir lite motstånd. Jag tror inte han är intresserad av den typen av statistik. Varför har Jesus gjort det så svårt för oss att följa honom? Svar, han vill bara att bara de som älskar honom av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft, bara de ska klara av det. Andra gör sig icke besvär. Och när jag tänker efter ett varv till så undrar jag, är det inte så egentligen med alla ledare som är på väg någonstans? Att om man vill ha efterföljare och lärjungar, så det är klart, då vill jag ju ha sådana som visar sig förtroende värda. Och som kan förvalta det här och som jag kan lita på att de här, de kommer att ta sig framåt. De här kommer att följa mig. De kommer inte springa all världens väg så fort det blir motvind. Eller skingras på alla möjliga sätt när det kommer förtal och elaka rykten och sånt. Jag vill ju ha lärjungar som man verkligen kan lita på i den meningen att de är lärjungar. Det är klart Jesus måste ha haft det så. Om du tänker att Jesus kommer för att upprätta ett Guds folk, för fullborda ett Guds folk här i den här världen. Hur skulle han kunna göra det? Genom att hålla bra predikningar så att alla kom och fyllde kyrkorna? Knappast. Genom att den helige ande faller och människor får enorma erfarenheter och upplevelser av den helige ande? Knappast skulle det hålla längden. Han måste ju naturligtvis bygga upp en basgemenskap. Han måste ju få en lärjungaskara som, om de så bara är 12 stycken, nu var de ju 120 på pingstdagen. Han måste ju få en lärjungaskara som har den inställningen att vi är villiga att ge våra liv för din sak. Vi förstår vad din vision handlar om, Jesus. Vi förstår vad som står på spel. Vi vet vad du har gjort i våra liv. Vi kan förmedla budskapet till andra. Vi är nu beredda att ge våra liv för den här saken. Det är klart, det är den typen av lärjungar Jesus behövde när han sen skulle lämna den här jorden. Och det var också den typen av lärjungar som han hade i slutänden. Nej, egentligen så är det ju rätt så självklart att det ska vara svårt att följa Jesus. Nu ska inte du förfasas när du hör det här, mig säga det här. Eller när du läser den texten, för vi är inte färdiga med den ännu. Du ska inte förfasas därför att all efterföljelse av Jesus sker i den helige ande. Och i den helige andes kraft. Ingen människa kan följa Jesus i sitt eget förstånd eller i sin egen kraft. Eller i sin egen vilja, i sin egen ansträngning. Då blir det omöjligt, precis som det står här. Det är bara möjligt genom att Herren Jesus Kristus själv blir livet i våra liv. Att han blir drivkraften i våra liv. Att jag så att säga ansluter mig just till att bli en lärjunge till honom och följer med under hans beskydd och i hans sfär och i hans kraft. Det är bara på det sättet vi kan följa honom. Men när vi följer honom på det sättet, så att det är han som är motorn så att säga i våra liv, ja, då blir det enkelt. Och det kommer vi se i Matteus 11. När Jesus säger: kom till mig alla ni som är trötta och betungade, ta på er mitt ok, för det är lätt. Motsatsen alltså till det här. Skillnaden är vem som är drivkraften i ditt liv. Om vi tittar på det här nu då en gång till. När han gör det så här svårt. Så jag har följt en kommentar då, när jag har förberett mig, jag har använt mig av flera kommentarer. Men det finns en kommentar av en professor som heter Tord Fornberg. Och det är en svensk kommentarserie som har kommit ut under senare år, kallas för KNT, det måste betyda KNT. Kommentar till NT, Nya testamentet. Så kommentar till Nya testamentet. Det är Verbum och EFS som ger ut den. Han säger i sin kommentar till de här verserna att, eller påpekar att Matteus medvetet har valt tempus auristus. Du vet, när vi talar om verb i svensk språklära, då har vi presens och så har vi imperfekt och perfekt och futurum. Vi har inte auristus. Men auristus som en grekisk tempusform, den talar om för oss att någonting sker samtidigt som det är imperfekt i dåtid. Förstår ni? Det är ett historiskt presens, skulle man kunna säga. Och att Matteus har använt ett historiskt presens här, det har han sannolikt gjort därför att han vill lyfta fram ett principiellt resonemang. Alltså han vill säga någonting som alltid är giltigt. Det här gäller alltid. Det är alltså inte bara så här var besvärligt var det för dem som kom till Jesus vid den tiden. Utan i själva svaret ligger ett historiskt presens. Han säger alltså, precis som det kommer att stå senare längre fram i Matteus evangeliet, att för var en som vill följa honom så måste man komma igenom det här nålsögat. Ni vet, han säger, det var en rik yngling som ville följa Jesus. Och så säger Jesus, ja, men det är svårt att följa mig. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Och då förstår vi att Jesus, han säger så här, alltså att vi måste genom den trånga porten som vi talade om när vi läste i Bergspredikan, den trånga porten. Vi ska genom trångporten. Vi ska genom nålsögat, det är den nya födelsen. Att vi blir nya människor, att Kristus blir livet i oss. Det är ett historiskt presens. Det är ju någonting som gäller inte bara då, utan det gäller ju lika mycket idag för oss som ska följa honom idag. Man kan inte följa Jesus med mindre än att man föds in och kommer in under Jesu Kristi herravälde. Och det är det auristus som används här och som talar om att det här är någonting som är principiellt. Det handlar alltså inte här om hur Jesus svarade den här skriftlärde eller hur han reagerade eller varför sa Jesus så och kunde ha gjort på ett annat sätt, utan Jesus talar om efterföljden i allmänhet. Och det han säger, för det är ju sensmoralen i det här, den som vill följa mig måste vara beredd att offra allt. Det är vad han säger. Och det gäller lika mycket idag som på den tiden. Det här med att man inte har någonstans att sova på natten, eller att man, om man får begrava sin far, det är så att säga inte poängen med berättelsen. Utan poängen är att den som vill följa mig måste vara beredd att offra allt. Och det är alltså en allmän princip som gäller lika hög grad idag. Det var väl uppmuntrande att höra förresten. Men det här med att han först skulle gå och begrava sina döda, det blir extra konstigt. Det var därför jag bad att få låna apokryferna här i Tobits bok. I Tobits bok, i det fjärde kapitlet, så står det nämligen så här i vers 3. Han kallade alltså på sin son. När han kom så sa Tobit till honom: min pojke. Ja, far, svarade han. Och Tobit fortsatte: ge mig en hederlig begravning. Visa din mor aktning och överge henne inte så länge hon lever. Var henne till lags och vålla henne inte sorg genom något som du gör. Mitt barn, kom ihåg alla faror som hon utsatte sig för genom att bära dig i sin kropp. Och när hon dör ska du begrava henne vid min sida i samma grav. Det var en dygd på den här tiden att göra den sista tjänsten för sina föräldrar. Det var en dygd påbjuden utav Gud själv, skulle jag vilja säga. Och varför läser jag det här då? Jo, därför att ni ska förstå i ännu högre grad hur dumt, om man får säga så, det här exemplet är. När han kommer och säger så här, och Jesus säger: nej, du får inte begrava din far. Det är klart han får. Det är inte det som är poängen med texten. Var det inte förresten så att Jesus själv ömkade sig över änkans son i Nain som hade dött? Klart han bryr sig om de döda. Nej, poängen med det här Jesus-ordet, det är: den som vill följa mig måste vara beredd att offra allt. Det är en väckarklocka till de som lyssnade till honom. Och det är en väckarklocka för att de ska förstå hur svårt det är att följa Jesus. Bara den som kan, som vill tjäna honom med hela sitt hjärta, som kan bära fram sig själv som ett levande offer. Och kom ihåg, det har vi talat om tidigare, inte bara min talang och min begåvning, utan också allt mitt dåliga. Det är det som är själva evangeliet, att vi får bära fram allt vårt dåliga, alla våra synder, alltihopa. Och ser man det ur det perspektivet, så blir det ju till och med, det blir ju glädje då, att tjäna honom med hela sitt hjärta, att komma precis som man är. Men det var inte självklart på den här tiden när Jesus gick där. Det är det Jesus försöker nu förmedla till sina lärjungar, så att de ska förstå vad det här handlar om. Man kan också säga en sak till då, va, om det här. Och det är det som de gamla läseprästerna, och det kommer till uttryck i en del läsarsalmer, de var väldigt noga med att tala om det som kallas för nådastunden. Jag vet inte om ni känner igen det uttrycket, men de gamla själasörjarna, de la märke till att det fanns perioder, dagar eller till och med stunder då människor på ett särskilt sätt var öppna för att säga ja till evangeliet. I andra sammanhang kanske man skulle säga att man var sökt utav Gud. Det kanske är så att det finns nådestunder i alla människors liv. Och det kanske är så att just de nådestunderna är alltså så oerhört avgörande. Jag menar, om det skulle vara en nådestund, så får ingenting annat komma i vägen. Utan då är den stunden så värdefull. Jag tror att när vi sedan vandrar i den heliga ande, då kan vi ha många nådestunder varje dag, om det skulle vara så. Men att innan man känner Jesus, och när man bara vandrar i sig själv och utlämnar åt sina egna känslor och sitt eget tänkande och förstånd, och då blir de där stunderna väldigt avgörande. Det blir också omvändelsestunder när man vågar tro evangeliet, och där Gud på ett särskilt sätt verkar i en människa. Sen när vi vandrar med honom, så tror jag att vi visst kan ha den nådestunden mer eller mindre kontinuerligt. Och därmed inte sagt att vi också när vi vandrar i Kristus och i den heliga ande, också då befinner oss i olika faser. Det är naturligtvis så. Men där är inte de här upp- och nedgångarna så avgörande, därför att det är liksom mera plant. Vandrar fast. Så de där verserna där med lärjungaskapet, de är verkligen tänkvärda. Han sa ju det också, den här skriftlärde: jag vill följa dig vart du än går. Det var ju precis vad Simon Petrus sa också. Om alla så överger dig, så ska inte jag överge dig. Nej, och jag tror att Simon Petrus menade väl. Men det här med att han förnekade Jesus 3 gånger, är inte det ett uttryck för att vi faktiskt inte kan följa Jesus om vi ska gå i egen kraft? Det går inte. Om du ibland har tyckt att det är svårt att följa Jesus, så välkommen i klubben. Det är omöjligt, skulle jag vilja säga. Och det är just därför som de här nådestunderna, alltså när Herren verkar i ditt liv, är så viktiga, att du suger till dig dem. Och låter dem verka en fördjupad omvändelse, och att du bejakar det Gud själv säger i sitt ord och i sina löften. Så vi kan leva i tacksägelse över evangeliets ord, och vi kan läsa med, bekänna med i trosbekännelsen av hjärtat, och våga tro att de handlingar som vi utför i till vardags också är välsignade av Gud, att Gud är närvarande i våra liv. Och den övertygelsen kan vi, den förvissningen kan vi växa i, allt eftersom vi gör erfarenheter med Gud, allt eftersom åren går. Nu finns det ett annat uttryck här som vi behöver ha med också, eller som vi behöver stanna till inför. Det står ju där om människosonen har inget att vila huvudet emot. Och den där människosonen, det är alltså ett teologiskt begrepp som jag är inte riktigt säker på vilket innehåll det har för dig. Men det är så pass viktigt teologiskt begrepp så att vi behöver ta en stund till det. Själva uttrycket människosonen används ungefär 70 gånger i Nya testamentet. Och det används oftast av Jesus själv, om sig själv. Det är det uttryck som Jesus använder om sig själv. Jesus sa aldrig någonstans att här är jag och jag är Messias. Det hittar du inte någonstans. Förmodligen därför att själva begreppet Messias var så på den tiden så laddat med politiskt innehåll. Så hade man börjat tala om Jesus som Messias så hade man nog associerat till en politisk befriare. Jesus använder ordet människosonen som inte alls var belastat eller som var belastad i sådana fall med ett helt annat innehåll eller fyllt med ett annat innehåll. Bara i Matteus evangeliet så används uttrycket människosonen 30 gånger. Det här är första gången som det används, som vi stöter på det. Så därför har vi inte haft anledning att tala om det tidigare, utan det är nu första gången. Och jag kan bara med tanke på att det spelas in och så här också läsa upp de 30 bibelställen, eller hur många, jag tror att det används två gånger i samma vers, så att då blir det 28 versar, men det är 30 gånger. Alltså 8:20, kapitel 9 vers 6, kapitel 10 vers 23, kapitel 11 vers 19, kapitel 12 vers 8, 32 och 40, kapitel 13 vers 37 och 41, kapitel 16 vers 13, 27, 28, kapitel 17 vers 19, 12 och 22, kapitel 19 vers 28, kapitel 20 vers 18 och 28, kapitel 24 vers 27, vers 30, 37, 39, kapitel 24 vers 44, kapitel 25 vers 31, kapitel 26 vers 2, vers 24, vers 45 och 64. Alltså ganska många gånger. Och om man går igenom de här 30 gångerna då Matteus eller Jesus använder, nej, det, Matteus kan får vi nog säga, när han använder det här uttrycket människosonen om Jesus, då kommer man kunna se att de 30 gångerna i sin tur kan delas in i två huvudgrupper. Därför att det är ungefär hälften av de här 30 gångerna, eller rättare sagt i den ena huvudgruppen, så används ordet människosonen om den eskatologiske människosonen. Jag ska strax förklara närmare. Alltså människosonen som kommer på himmelens skyar. Han med all makt. Men så finns det en annan huvudgrupp med utsagor där människosonen, där det talas om människosonen och där det talas om människosonen som den lidande tjänaren. Alltså den som ger sitt liv till lösen för många, som det står på ett ställe. Den som har blivit andras tjänare. Här finns alltså en unik kombination i Jesus sätt att använda uttrycket människosonen. För själva ordet människosonen, det är då hämtat ifrån Daniels bok. Jag tror jag ska ta och visa er det bibelstället. Det är Daniels bok kapitel, alltså efter Hesekiel kommer Daniel, kapitel 7, vers 13. I min syn om natten så såg jag och se en som liknade en människoson som kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Det var vad profeten Daniel såg i en syn. Och det där uttrycket som finns här, människosonen, det kom sen inom den judiska traditionen att bli närmast som en titel på den kommande frälsaren. Det var han som skulle komma. Det var den som de väntade på. Är du den som ska komma? Han som skulle komma, han som vi väntar på. Det är människosonen. Det är klart att det var inte så lätt. Även om Jesus gick där både 2 och 3 år. Och se att han skulle vara människosonen. För man tänkte på den här som hade all rike, allt rike, alla riken och all makt. Och den här människosonen är omtalad i vad det kallas för apokalyptiska texter. Alltså många av de texterna är ju skrivna efter Malaki, som skrevs den sista boken i Gamla testamentet. Den skrevs 400 år före Kristus. Sen var det ju tyst där i 400 år fram till Johannes Döparen och Jesus Kristus. Under den perioden så var den här förväntan väldigt starkt och levande. Inte minst på 200-talet och 100-talet. Och det producerades en rad apokalyptiska skrifter. Apokalyps, det betyder skrifter som avslöjar saker och ting som har att göra med ändens tid. Ändens tid är eskatologi. Så apokalyps och eskatologi är sådana här begrepp som kommer igen inom teologin som man kan stöta på ibland. Eskatologi, läran om de yttersta tingen. Och apokalyptik eller apokalypsen är det som avslöjar läran om de yttersta tingen. Det skrevs mycket apokalyptiska skrifter, till exempel 4:e Esra-bok, 1:a Henoksboken och så vidare. De finns, tror jag i alla fall, i svensk översättning. De ingår ju inte i Bibeln, men de är från den här tiden. Och de innehåller frekvent en förväntan på människosonen. När Jesus nu uppträder så väljer han alltså att använda ordet människosonen om sig själv. Och då är det så här, det kan vara intressant att veta också så ni får höra hur man tänker teologiskt eller vetenskapligt till och med. Då är det så här att det här människosonen, och inte minst det sätt på vilket Jesus använder det. För han använder ju också den lidande tjänaren. Han bakar ju in det i samma begrepp. Det begreppet så som Jesus använder är så unikt. Så oväntat. Så att man är praktiskt taget helt säker på att det var på det här sättet Jesus talade om sig själv. Han skulle aldrig använda det ordet annars. Så eftersom det används på så speciellt sätt så utgår man ifrån att det här är inte någon efterkonstruktion eller påhittat, utan det här var det ord som Jesus faktiskt använde sig av. Hade han använt ordet Messias, förutom att det var politiskt belastat, så hade man kanske teologiskt kunnat sagt, ja men det var ju många som gjorde anspråk på att vara Messias på den tiden. Det var Messias hit och Messias dit, och det vet man ju inte. Men människosonen är unikt för Jesus. Så det kan vara värt, som sagt, att tänka på att det här är ett Jesusord. Den här ena huvudgruppen då, som handlar om den eskatologiska människosonen, han som kommer på himmelens skyar, så används ordet till exempel i Matteus evangeliets 10:e kapitel och 23:e vers. Vi kan bara ta något exempel. Det är när han sänder ut sina lärjungar. Så här ska vi komma in på så småningom. Han sänder ut sina lärjungar eller apostlarna. Och så säger Jesus till dem att de ska förfölja er. Amen, säger jag er. Ni hinner inte genom Israels städer förrän människosonen kommer. Och det är den eskatologiska, det är regenten som kommer. Men missionen kommer att pågå alltså ända fram till den dagen. Vi hinner inte fullborda missionen förrän människosonen kommer. Eller om du tittar i kapitel 13. Där Jesus talar om liknelse som handlar om den yttersta tiden. I vers 41. Där används också ordet människosonen på det sättet. Alltså det är den här tjänaren, eller det är han herren, herresonen som kommer på himmelens skyar. Människosonen ska sända ut sina änglar. Och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och så vidare. Vi kan ta ett exempel till, kapitel 16. Vers 27. Där säger Jesus, då handlar det också om lärjungaskapets efterföljd. Han säger, människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och så vidare. Så där ser du att det ordet används precis så som det talades om det på den tiden och som det var förankrat hos profeten Daniel. Det finns ju ytterligare bibelord som handlar om den här eskatologiska människosonen, men vi slår inte upp det här och nu. Jag ville bara ge exempel så att ni ser det. Men så finns det andra utsagor i Matteus evangeliet där det här stråket eller det här innehållet inte alls verkar vara för handen. Utan där det istället talas om människosonens ringhet och om hans lidande på jorden. Och då har vi till exempel, vi kan se här nu, kapitel 12. Där står det i vers 40. Det var förresten en vers som vi hade tänkt jag skulle hinna med när vi kom till Jesus stilla stormen. Men vi kom visst inte så långt idag. Vi får nog ta Jesus stilla stormen nästa vecka. Nåja, men där ser ni att det står i 40:e versen. Liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Det är ju motsatsen till han som kommer på skyarna. I 17:e kapitlet. Vers 9. Då när de går ner ifrån förklaringsberget. Och de har ju haft en fantastisk erfarenhet av Jesus. När Jesus blir förklarad för deras syn. Då så står det så här. När de är på väg ner från berget, alltså vers 9. Så befallde Jesus dem och sa. Tala inte om för någon vad ni har sett. Förrän människosonen har uppstått från de döda. Alltså det måste ju varit helt obegripligt för dem. Alltså med deras föreställningsvärld om människosonen som kommer på skyarna som utövar herravälde över alla riken och alla folk. Och Jesus säger, säg ingenting förrän människosonen har uppstått från de döda. Uppstått från de döda. Lida. Alltså, obegripligt. Och som ni vet, Simon Petrus slog ju bort det där också. Han hade väl hört Jesus säga många konstiga saker, men det där tog nog priset. Han började tala om sitt lidande och sin död. I vers 12 så säger han det ytterligare. På samma sätt, eller sista meningen där i vers 12. På samma sätt ska också människosonen få lida genom dem. Och i vers 22. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem, människosonen ska utlämnas i människors händer och de ska döda honom, men på 3:e dagen ska han uppstå. Så här är alltså en unik kombination som vi vet är äkta i förhållande till Jesus. Det här är Jesu eget sätt att tala om sig själv. Som den som har all makt i himlen och på jorden. Och som den som lider och dör som ett offerlamm. Det är kombinationen. Sann Gud, sann människa. Ni ser ju återigen att det här med att Jesus är sann Gud och sann människa, att det finns både en gudomlig och en mänsklig sida så att säga i Jesus, eller det är ju sammanblandat, så det är inte två olika så att säga som är kombinerat, utan det är sammanblandat. Han är ju unik i sin person, sann Gud och sann människa. Det är inte en efterkonstruktion hos de första kristna församlingarna på 100-talet eller 200-talet. Det finns ju där. Det är ju därför vi bekänner Jesus som född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, samtidigt som vi talar om hans herravälde. Det är viktiga saker. Det kan sägas om Jesus Kristus, men det kan inte sägas om någon annan. Så här, vi får inte vara slarviga när det gäller bekännelsen. Till sist också, när Jesus använder det här uttrycket människosonen, så är det inte bara det att han identifierar sig själv så att säga med profeten Daniel och det, utan det är ju också så att han identifierar sig med oss människosöner, människobarn. Det är också något, jag vill säga, finurligt eller något säkert mycket medvetet hos Jesus. För ordet människoson på hebreiska eller grekiska, det är ju neutralt, det betyder människobarn, en människa. Så att man ser också hur ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ordet blev kött, han blev en människa, han blev som du och jag. Alltså han blev mer än en människa. Men han var helt och fullt människa. Men han var mer än en helt och full människa. Han var Kristus. Han är Messias. Det är gott, tycker jag, att tänka på allt det som Herren har gjort för oss. Och eftersom vi inte kan ge oss in på nästa avsnitt här nu, utan vi får stanna här, så låt mig bara få påminna om. Ibland så tycker man så här: jag har väl ingenting att tacka Gud för. Du, varje dag, varje stund kan vi tacka Gud för att han har blivit som en av oss. Vi kan tacka Gud för att han har blivit människa. Vi kan tacka Gud för att han blev som ett litet Jesusbarn. Tacka honom för att han kom till oss i smutsen. Tacka honom för att han undflydde Herodes. Tacka honom för att han kom tillbaka för vår skull till Nazaret. Tacka honom för att han växte upp som en vanlig tonåring med allt vad det innebär. Tacka honom för att han frestades i öknen. För vår skull. Tacka honom för att han lät sig utrustas utav Gud och bejakade sin kallelse och sitt uppdrag. Tacka honom för att han har förmedlat makten till oss människor. Att makten finns i att vara ett människobarn. Att han har kommit till oss. Att han har gett oss. Det här kommer vi att se ytterligare lite längre fram. Det är fantastiskt att tänka på allt det som Gud har gjort. Vi kanske inte tänker på det, men när vi ser att begreppen börjar fyllas med innehåll, så växer hela evangeliet och Jesu person. Och det är också meningen. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du har förklarat dig själv för oss. Att du ger dig själv till oss. Herre, hjälp oss att uppskatta allt det du är och allt det du har gjort. Och att uppskatta varandra som skapade till din avbild, som lärjungar till dig, oavsett om vi har kommit långt eller kort. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det här var del 24 du har lyssnat till. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Härefter så får du lyssna till Radio MF och deras söndags gudstjänst ifrån Missionskyrkan. Ha en bra vecka. Hej då.